Finlands frihetsväg av Allan Sandström, inläst av Anders Mossling för Saga. Kapitel 1. Ofärdsåren. Torsdagen den 16 juni 1904. En vacker men blåsig försommardag i Helsingfors. Den riktiga värmen har ännu inte infunnit sig. Vindstötarna från Finska viken för med sig strimmor av polarluft. Men grönskan i stadens många parker har redan fått sommarens djupare gröna färg och byggnadsarbetarna på Broholmen har krängt av sig sina svettiga skjortor. Några minuter före klockan 11.00 kommer en liten grupp vandrande över Senatstorget. Finlands generalguvernör Nikolaj Ivanovich Bobrikov är på väg till ett sammanträde i senatsborgen. Åtföljs av sina båda döttrar, som eskorterade av ett par yngre officerare, har för avsikt att inspektera Salutorget och dess utbud. Själv ska generalguvernören leda ett sammanträde med senaten. Det sista, hoppas han, innan han med hustru och döttrar ska få lämna detta ogästvänliga land för en lång semester på sitt vackra gods i närheten av Novgorod. Generalguvernören vet att han är impopulär i Finland, men fäster inte större avseende vid det. Tsaren har förtroende för honom, och det är det enda han bryr sig om. Han tror också bergfast på sin politik att bryta ner den finska nationalismen och förvandla landet till en rysk provins, som alla andra. Imperiet rymmer för många och för olika folk. Det måste bli ryskt, helt igenom ryskt, från Stilla havet till Östersjön. Det är Bobrikovs övertygelse. Det lilla sällskapet skiljs vid trappan till senatsborgen. Damerna och deras uppvaktning styr sina steg mot hamnen och salutorget, och vaktposterna öppnar porten för generalguvernören som pustande börjar gå upp för trapporna. Han är 65 år och bär på en aktningsvärd korpulens. Och kanske väger också de många ordnarna på hans uniformsrock en del. De vittnar om en lång och lysande karriär i tsarrikets tjänst. Förre senatstjänstemannen Eugen Schaumann har anlänt till regeringsbyggnaden en halvtimme före Bobrikov. Ingen hindrar honom från att komma in på sin forna arbetsplats, även om det är känt att han lämnat sin anställning på skoldepartementet i protest mot generalguvernörens förryskningspolitik. Men det är många i huset som ogillar denna politik, även om de av olika skäl, ej minst ekonomiska, inte ansett sig kunna följa Schaumanns exempel. Det är ingen som särskilt lägger märke till honom där han strövar från det ena fönstret till andra i den breda korridoren på tredje våningen. Ingen vet vad Eugen Schaumann tänker under denna den sista halvtimme av sitt 29-åriga liv. Men man vet att hans beslut att denna dag gå till senaten var länge och noggrant övervägt. Hans avsikt är att döda Finlands förtryckare Nikolaj Bobrikov och även sig själv. Och det beslutet fattade han, av efterlämnade brev att döma, redan i februari. Men kanske har han väntat med att gå till verket i förhoppning om att det rysk-japanska kriget, som pågått några månader, ska leda till en ny rysk politik i Finland. Behöver inte tsaren alla sina folks lojalitet nu? Men inga lättnader har försports, snarare tvärtom. Och Eugen Schaumann är övertygad om att endast en drastisk handling kan öppna ögonen på tsaren. Men han är ingen bombkastande rysk nihilist, utan ättling till en av Finlands äldsta och förnämsta familjer. Han tänker döda Bobrikov, men också själv utmäta straffet för sin gärning. Från fönstret ser han Bobrikovs sällskap närma sig över torget. Och han hör den tunga dunsen av porten som öppnas och faller igen. Han vet att Bobrikov är på väg till ekonomidepartementets sessionssal på andra våningen och tänker möta honom framför denna. Han lämnar sin utsiktspunkt och skyndar raskt ner för trappan. En tidigare kollega stannar och hälsar, men Schaumann mumlar bara hastigt: "Jag hinner inte." Och fortsätter förbi. Det är hans sista ord i livet. Och frånsett att han verkar jäktad, tycktes han helt lugn och normal, berättade kollegan senare. En halv minut efter detta.